Tidigare i veckan så ringde det på dörren hemma. Eller knackade på. Nej, de ringde nog. Jag satt i rummet precis jämte ytterdörren och såg att de var på väg. Det var ingen som jag kände igen. Men ändå så kände jag att jag vet vad detta handlar om. Så jag gick och öppnade dörren i alla fall och de räckte över en flyer och så sa de om ett par veckor så är det, ska vi fira att Jesus är uppstånden. Du är välkommen med. En händelse som de tyckte var väl värd att fira och jag kan ju inte annat än att hålla med. Även om det är mycket som jag inte håller med om från just den gruppen som delade ut den här inbjudan håller jag ändå med om att det är väl värt att fira att Jesus är uppstånden. För de här kommer ju ändå trots allt då och då och knacka på. Och jag kan tänka att trots allt så är det något fint i det här att knacka på varje dörr och ge samma inbjudan till alla oavsett vem det är som öppnar. Sen kanske det inte är den mest effektiva metoden att nå människor. Men vi har ju å andra sidan kommit så långt bort ifrån det att vi knappt ens ger en inbjudan till våra närmsta grannar eller våra bästa vänner. Det som upprepades i mitt inre gång på gång efter det mötet, det var att på samma sätt så gör inte Gud skillnad på människor. Gud knackar på varje människas hjärta och erbjuder frälsning genom Jesus Kristus. Och det är någonting som vi har hört gång på gång här under våren. Och det kommer vi få höra idag också. För samtidigt som det här hände så började jag också läsa den text som jag ska predika över idag. Där temat är densamma. Att Gud gör inte skillnad på människor. Och vi kommer dit strax. För samtidigt också i samma veva så var det som att Gud ville provocera eller kanske utmana mig ännu mer. Kanske ett bättre ord. För ganska snart så kommer jag i kontakt med samma organisation eller vad vi ska säga en gång till. Ni som använder sociala medier som typ Facebook eller Instagram. Ni vet att ibland så kommer det upp en bild på en person där det står att det här är troligtvis någon som du känner. Det är ofta baserat på gemensamma vänner man har och sådär. Och så gör internet en kvalificerad gissning och så skickar den ut en notis. Att det här är nog en person som du känner. Ska inte ni bli vänner? Ibland så stämmer det och det är någon man känner. Ibland kanske det är bara någon man vet vem det är. Men ibland så har man inte en aning om vem personen är. Så. En sån person dök upp i mitt flöde. Så det här är nog någon som du känner. Så. Och jag kände inte igen. Det kändes lite bekant. Så jag klickade på personen och tänkte kanske får man se lite mer. Vem det är. Men det visade sig att det var ingen som jag kände. Men det som jag fastnade vid det var hur den här personen beskrev sig själv. Det var bara en rad. Och så var det en förkortning av samma organisation som de som knackade på dörren. Och så stod det där en rad. Det bästa som har hänt mig. Och så något datum så. Och detta fastnade jag lite vid och så funderade jag på hur presenterar jag mig själv? Är min tro en del av min identitet? En del av hur jag identifierar mig eller låter mig presenteras? Om det inte är det, varför är det inte så? Jag funderade samtidigt på hur mina kristna vänner, om de har med något av sin kristna tro i beskrivningen av sig självt. Det var inget jag kontrollerade. Jag ska inte presentera någon statistisk undersökning här. Men det känns som att det inte är så vanligt. Och hur kommer det sig? Jag nöjer mig med att stanna vid den frågan. För vi ska in nu i handlingen i dagens text. Vi ska möta en man som heter Cornelius i Apostlagärningarna 10. Den sista i denna serie av Jesu första vittnen. Det har nu gått en lite längre tid sen Jesus lämnade dem. Och det är inte längre så stor förföljelse emot de kristna. Om vi backar ett kapitel så möter vi där när Paulus blev omvänd. Och det var ju en stor bidragande orsak till att förföljelsen inte... Ja, men att det skiftade förhållningssättet där mot de kristna. Jag kan bara läsa i 9:31 så står det så här. Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i vördnad för Herren och växte genom den helige andes tröst och förmaning. Så var läget i Israel, och det kan nu varit skönt efter tider av förföljelse och oro och så. Och sist när vi läste om Filippos så fick vi också där en liten glimt av vad som kom, eller vad som var på gång att ske. Att det som kom att bli den största egentligen kontroversen bland de första kristna. Att evangeliet sträcker sig utanför det judiska folket. För de första judar, de första kristna var ju judar själva. Och de evangeliserade främst bland judar och tänkte att det är där som budskapet, det är det de som budskapet är till för. Även budskapet om Jesus. Men i dagens text så får Petrus ännu tydligare se samma sak som Filippos fick se. Någonting som när det väl landade i dem så småningom så skulle det bli uppenbart att detta var Guds tanke i alla tider. Men först så möter vi då Cornelius. Vem var då denne man? Det första och enda tillfället som vi möter honom i Bibeln. Vi kan läsa de första verserna i kapitel 10, så står det så här. I Caesarea bodde en man som hette Cornelius, en officer vid den italiska vaktavdelningen. Han var from och fruktade Gud, liksom alla i hans familj. Och han gav generöst med gåvor till folket och bad alltid till Gud. Han beskrivs som en som fruktade Gud. Det är en term som ofta används för... Ja, men för de som inte var judar, men, och de var inte heller, alltså proselyt kallades ju de som var födda som inte judar men som hade fullt ut konverterat. Men det hade inte den här mannen gjort då, men han var ändå en som fruktade Gud. Han trodde på den enda guden och han respekterade och tog till sig den judiska undervisningen och sådär. Samtidigt så var han också en officer, förstår vi. Han var högt uppsatt i det militära. Han var en romare. Han var fruktad av alla. En högt uppsatt militär. Så. Men samtidigt så ser vi också att hans tro på Gud, det återspeglades i hans plånbok. Han beskrivs som en väldigt generös man. Och... Jag minns en gång i en konfagrupp så talade vi om det här om att för många kristna så är det vanligt att man ger bort 10% av sin inkomst till kyrkan, och så sa den här konfirmanden: va? Jag ska genast hem och skälla på pappa om han gör så. Det är lite provocerande det här med generositet. Men samtidigt så förstår vi att det är någonting som Gud ser väl på. I alla fall så Lukas, som är den som återberättade hela här i Apostlagärningarna. Han ger oss sen två syner ifrån Gud. Och den första synen då, den får Cornelius. Vi läser ifrån vers 3. En dag runt nionde timmen såg han tydligt, Cornelius alltså, såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sa: Cornelius. Han stirrade förskräckt på ängeln och frågade: vad är det, herre? Ängeln sa: dina böner och dina gåvor har stigit upp och blivit ihågkomna inför Gud. Sänd nu några män till Joppe och skicka efter en viss Simon som kallas Petrus. Han är gäst hos garvaren Simon som har ett hus vid havet. När ängeln som talat med honom var borta kallade Cornelius till sig två av sina tjänare och en from soldat från sitt närmsta följe. Han förklarade allt sammans för dem och sände iväg dem till Joppe. Han får en väldigt tydlig syn här. I alla fall är det så som Lukas återberättade. Så Cornelius, han tvekar inte, utan han sänder genast efter Petrus. Och Petrus han befinner sig, det är ungefär 4-5 mil däremellan. Så de kommer ju inte dit förrän, eller de går inte dit förrän nästa dag. Och då får Petrus också en syn som vi kan läsa om vi läser vidare från vers 9. Nästa dag, medan de ännu var på väg och närmade sig staden, gick Petrus upp på taket för att be. Det var vid sjätte timmen. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i ordning maten kom han i hänryckning. Han såg himlen öppen och hur något som liknade en stor linneduk kom ner. Fäst i sina fyra hörn sänktes den ner till jorden. Och i den fanns jordens alla fyrfotadjur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom: res dig Petrus, slakta och ät. Petrus svarade: nej, nej herre, jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då sa en röst för andra gången till honom: vad Gud har förklarat rent ska inte du kalla orent. Detta hände tre gånger och sedan blev duken strax upplyft till himmelen. Det är ju en ganska märklig syn som Petrus får. Och läser vi vidare så förstår vi också att Petrus själv, han förstår inte heller. Han blir inte riktigt klok på vad betyder det här, och han går och grubblar på det här. Men det skulle han strax också få klarhet i. Jesus, han har tidigare lagt grunden för detta. I Matteus 15 så kan vi läsa att Jesus sa att det som går in i munnen gör inte människan oren. Dessa matlagar som judarna hade, det var ganska mycket olika djur och sådär som de inte fick äta. Men det hade som syfte att också att utmärka judarna till ett folk, avskilt från andra folk, avskilt från deras icke-judiska grannar. Och med detta så följde också ett förbud att judar inte åt tillsammans med icke-judar. Läser vi till exempel i Galaterbrevet så får vi ett tydligt exempel på det. Då Paulus där ifrågasätter hur Petrus har betett sig ibland galaterna. För när Petrus var själv där med galaterna som inte var judar, då åt han tillsammans med dem. Men sen när judar kom dit, då drog han sig undan och ville inte längre synas tillsammans, därför att han var rädd för vad judarna skulle säga till honom. Att äta tillsammans med någon, det ansågs vara en väldigt familjär angelägenhet, och som jude hade du en väldigt stark identitet i dina rötter och bjöd inte in vem som helst till ditt bord. Vi ser ju gång på gång hur Jesus blir kritiserad för att han äter tillsammans med fel sorts människor. De här männen i alla fall som Cornelius har skickat till Petrus, de kommer fram till honom och anden intygar innan de kommer fram, så intygar anden Petrus att du ska följa med de här männen och följa med dem tillbaka till Caesarea där Cornelius väntar. Cornelius, som är kvar hemma, är övertygad av sin vision ifrån Gud Och när de väl kommer dit så ber han Petrus att dela sitt budskap med dem. Han har ingen aning om vad Petrus ska säga. Men han är övertygad om att att det är någonting som han fler än han själv behöver höra. Så han har bjudit dit släkt och vänner. Och huset är fullt när Petrus kommer dit. Vilken stark tro det här ändå visar på hos Cornelius, tänker jag. Vilket stort vittnesbörd av honom att han har ingen aning om vad Petrus ska säga. Han har inte först testlyssnat på honom för att sen kanske berätta vidare det till sina vänner. Nej, tilltron till Gud är så stark att alla måste få höra vad som nu ska sägas. Så säger han till Petrus, vi är nu alla här inför Gud och väntar på vad Herren har befallt dig att säga. Jag minns vid ett tillfälle, jobbade som ungdomsledare. Vi var iväg på en församlingshelg, eller gemenskapshelg eller vad det kallades. Och det var en gästtalare, eller vad man ska kalla det, som var där och predikade hela helgen. Och vid en av de här sammankomsterna, eller kanske första, jag minns inte, var ganska avslappnat liksom, och så säger han helt plötsligt till mig, ja men du, nu ska du säga något. Okej, vadå, vad ska jag säga? Ja men jag tror att du har någonting att säga här till alla andra, och speciellt så tror jag att du har något viktigt att säga till alla ungdomar som finns här. Det blev väldigt, alltså han visste inte att jag jobbade som ungdomsledare, men samtidigt så blev det väldigt bekräftelse kanske på att Gud vill använda sig av mig. Jag har ingen aning om vad jag sa. Så, men samtidigt så blev det en uppmuntran för mig. Det är ju inte alls i likhet vad som sker här. Men Petrus, han kanske har gått och grubblat hela vägen på den här synen som han hade. Vad var det? Varför visade Gud mig all den här maten som jag alltid har trott varit fel att äta? Men nu så får han det klart för sig. För Guds förmaning är när han säger att vad Gud har gjort rent, det får inte du göra orent. Det förstår nu Petrus i mötet med Cornelius. Att det var en syn som hade långt djupare mening än bara vilken slags mat som var tillåten att äta. Barriären som fanns mellan judar och hedningar skulle suddas ut. För någonting av det första som Petrus säger i mötet med Cornelius kan vi läsa ifrån vers 27. Står det så här. Medan han samtalade med Cornelius gick han in och fann många samlade där. Han sa till dem, ni vet att det är förbjudet för en judisk man att umgås med eller besöka en hedning. Men Gud har visat mig att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Därför tvekade jag inte heller att komma när ni sände bud efter mig. Så nu undrar jag av vilken orsak ni har bett mig att komma. Cornelius svarade, för 4 dagar sedan, just vid den här tiden, vid den 9:e timmen, var jag här hemma och bad. Då stod plötsligt en man i skinande kläder framför mig och sa, Cornelius, Gud har hört din bön och kommit ihåg dina gåvor. Skicka nu bud till Joppe och be Simon som kallas Petrus att komma hit. Han är gäst i garvaren Simons hus vid havet. Då skickade jag genast bud efter dig och det var vänligt av dig att komma. Nu är vi alla här inför Gud för att höra allt som Herren har befallt dig att säga. På samma sätt som Gud tidigare har fört samman Filippos och den etiopiska hovmannen, så för nu Gud ihop Petrus med Cornelius. Och när Petrus nu börjar tala det tal som Cornelius så länge har väntat på, så stryker han under detta en gång till. Nu förstår jag verkligen att Gud gör inte skillnad på människor. Och så får Petrus vittna för dem om Jesus. Och Cornelius, han kan gå ifrån att vara en som fruktar Gud till en levande relation med honom som har övervunnit döden. Det är så många människor i vår tid, i vårt Sverige idag, som tror på något. Som tror på något större. Som tror på en kraft. Ja, det finns så många olika namn på hur man vill förklara detta som man inte kan sätta ord på. Men som vi har svaret på och som det kanske också är dags att vi delar med oss av. Att gå runt och knacka dörr kanske inte är den bästa lösningen. Men att säga ingenting, det är inte heller en så bra lösning. När Petrus sen talade med dem så föll anden över dem. Någonting som ekade långt ner till Jerusalem och starten för Guds rikes utbredning utanför det judiska folket, det gick igång på allvar. Under senvintern och våren här i Sverige så har det gjorts upprop i kyrkor över hela vårt land under rubriken Rätt till tro. Vi har skrivit under listor här också. Det är många människor som har kommit till vårt land de senaste åren som har mött Jesus. Som har fått del av evangeliet, de goda nyheterna om Jesus Kristus. Någon har delat det med dem och de har tagit det till sig och fått sina liv förvandlade. Guds rikes utbredning har nått människor som tidigare bara fått höra nidbilder av det. De har likt Petrus förklarade för Cornelius mött någon som på samma sätt visade för dem vem Jesus verkligen är. Bara för att nu den här rätten ska tas ifrån dem. Det har samlats in så många vittnesbörd där konvertiters vittnesmål inte tas på allvar. Och så många riskerar nu att skickas tillbaka till en säker död. Men många är de som nu fortsätter den här kampen och samlar in pengar också för att den här rättssäkerheten ska kunna drivas. Och det är en viktig kamp och var gärna med i den på det sätt som du kan. Ekonomiskt, praktiskt eller i bön. För vi märker gång på gång hur vårt rättssystem gör skillnad på människor. Och förnekar den av Gud givna rätten att ha en tro på den levande guden. Om 2 veckor så samlas vi här till påskdagsgudstjänst för att fira vår uppståndne kung. En rätt som har blivit oss given av Gud själv. Så frågan jag vill ställa till dig just nu är, vem vill du bjuda med till denna fest? Vi ber tillsammans. Fader i himlen, jag tackar dig för att du är här och du vill låta ditt rike få utbredas ännu mer, Herre. Tack för Skillingaryd. Tack, Fader, för att du älskar var och en i Skillingaryd, Herre. Tack för att vi snart ska få fira att du här har uppstått. Du har besegrat döden, Herre. Och du vill göra detta tydligt för var och en av våra vänner, våra grannar, våra arbetskamrater. Och de vi möter på samhället, Herre. Låt din ande få falla över oss och ge oss frimodighet. Ge oss kärlek till vår nästa. Så att vi också kan få visa på vem du är fullt ut, Herre. Tack helige ande för att du nu ska få visa för oss vem som är i våra närhet är redo att ta emot ditt ord, Herre. Tack Jesus för att du älskar varje människa, Herre. Tack för att du vill välsigna oss nu och låta din välsignelse få spridas vidare. Vi ber så i ditt underbara namn. Amen.